Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Vi som pratar bilar idag är Alexander Olvan.
Hallå, hallå.
David Jakobsson.
Hej.
Och jag heter Jan-Erik Berggren och sitter ni till vardags i magasinet Allt om bilar. Nyhetstidning på lördagar och vi finns på Facebook och den här podcasten. Ni kan mejla, ni kan ringa. Hör av er på alla sätt ni vill om ni har några frågor och funderingar runt bilar. Ska ni köpa en ny bil eller byta bil så kan vi gärna svara på frågor och ge tips om vad ni ska köpa för något. Det är ju sommar och vi ska prata lite bilar utan tak, cabriolet. Bilar och lite annat, lite bilsemester, lite roliga event som är på gång, lite roliga biltävlingar. En som är aktuell nu är Pikes Peak borta i Colorado, Colorado Springs rättare sagt. Det är en slags backtävling där vi har svensk på startlinjen.
Ja, precis. Det är 30 juni och det är inte nu på söndag utan söndagen därpå då, som den här tävlingen går av stapeln och... Den börjar uppe på berget ungefär vid 2000 meters höjd och slutar uppe på 4000 meter.
Ja. Du har ju varit där och sett hur det ser ut, Jan-Erik.
Ja, jag hade faktiskt, det är ju
ge oss en miljöbeskrivning.
Oerhört länge sedan, det får vi räkna efter nu. Min grabb var 1,5, så det är väl typ 17-18 år sedan. Vi hade en hyrbil, en liten Chrysler som vi körde runt med i Colorado och hamnade i Colorado Springs och såg det här läckra berget. Det är en fin bergstopp som man ser ordentligt där i området och man kan åka upp där och det finns lite turistgrejer på vägen upp. Det finns en liten butik där man köper souvenirer och man kan även titta på filmer från gamla tävlingar. Och man kan titta på startlinjen där de börjar ganska långt ner nedanför trädgränsen och sen kör de genom skogen och det är omväxlande asfalt och grus i alla fall då. Och sen när de kommer längre upp så... är det ju inte träd längre utan det är bara tomt och inga vägräcken och grusväg och jättestup rakt ner på sidan.
Jesus. Spännande.
Så, ja, det var lite, jag var lite skraj när jag åkte där så jag höll mig på bergskantsidan och inte alls på insidan. Oavsett om det var vilken kurva det var så försökte jag styra in.
Men det är ju fantastiskt att se filmklipp för när bilarna ligger och laddar fullt på bredställ precis vid de här stupen.
Ja, det är ju ganska bred väg så jag förstår att de kan köra fort. Och så det är inte sådana tvär, det är inga serpentinkurvor direkt som man ser i Alperna utan det är liksom böljan flytande kurvor så. Det, jag förstår att de kan köra riktigt, riktigt fort där.
Riktigt höga hastigheter på det underlaget med de stupen. Nej, jag är inte sugen.
Ja, och de har vingar på bilarna för att få ner fäste bak och så här. Alltså de är ju, ja, det är specialbyggda bilar också.
Sebastian Loeb debuterar den här tävlingen i år och han kör en Peugeot 208. T16 heter bilen. Den har ingenting med vanliga 208 att göra naturligtvis. Det är en bil på 875 hästkrafter och ja, det ska bli
han kommer
spännande.
Nog bli svårslagen tror jag. Han är ju duktig på...
kan bli tufft.
Han är inte, så, alltså, han är inte jätteduktig på att sladda. Får man säga. Det är ju inte en dagens moderna rallyförare utan de är ju duktigare på att köra utan sladd.
Nu har de ju asfalt hela vägen.
Ja, okej.
Okay.
Ja, då är det nog mer
kanske inte fördel då.
Alltså Loeb, om det är någon som har missat vem det är så är det en kille som har tagit för vana att vinna VRC varje år nu. Hur många är det? 7-8 år?
Ja, det är nog kanske till och med 8-9. Ja, det är någonstans. Ja.
Och sen gymnast också. Ursäkta att det bryter in, men jag är ju er nya sommarkatt här.
Jaha, precis. Sommarbarnet Erik Bengtsson.
Kasta ut mig till Tyskland nu, så jag ska bara titta in och säga hej då.
Precis, Erik ska iväg till Tyskland men passa på att morsa lite. Erik är från Exhärad och ska spendera sommaren i Stockholm. Och jobba lite på bilredaktionen.
Välkommen hit.
Tack så mycket David. Vi ses.
Det gör vi.
Lycka till.
Tack, tack.
Jo, vi har en svensk som är med i år. Han tävlar i vintage-klassen med en Ford Mustang 67, Ralf Kristensson. Och jag var iväg och träffade honom förut idag.
Men det är ett otroligt spännande bilval, måste man ju säga. För en sån här backtävling, då tar man en Mustang.
Ja, då får vi höra vad han har att säga om det. Du är på väg till USA här om ett par dagar.
Stämmer det. På torsdag åker jag till Colorado.
Ja.
Pikes Peak.
Pikes Peak. Och du tävlar i vintageklassen.
Vintageklassen i backtävlingen där.
Ja.
Så det är En liten klass, men en stor tävling.
Ja, hur många är det som kör?
Totalt så tror jag vi ligger på... Var det 60 bilar eller något sånt, tror jag.
Ja.
Och i vintersklassen så är det nog inte mer än 7 eller 8, tror jag.
Okej. Och ni har med er en Ford Mustang?
En Mustang 67.
Ja.
En fastback, lite modifierad, får man säga.
Vad är reglerna? Hur mycket får man ändra på bilarna från original där?
I vintersklassen så är det lite svårtolkat.
Ja, okej.
Vintersklassen tog de tillbaka för 4-5 år sedan. Från att den var ingen som tävlade innan, så kom den tillbaka igen. Ja. Anordnad av en vintersklubb i Klippjabergen.
Okej. Okay.
Mm. Men förra året så hände en del grejer, och då juridiska skäl så tog Park Speak-organisationen själv hand om vintersklassen.
Okej.
Okay. Och säger att bilar som har tävlat för i vintersklassen får lov att ställa upp igen.
Okej. Okay. Det låter lite krångligt.
Lite krångligt. Så det är ingen som riktigt 100% vet vad som gäller. Om det är de gamla reglerna eller är det bara att du har tävlat innan i vinterklassen, så får du ställa upp.
Ja, just det.
Så vi siktar på det. Mm.
Men vad sitter för motor i den bilen ni kör?
Det sitter en 371 kubiktums Ford Mustang-motor.
Ja.
Lagom timmar. 650-655 hästar.
Det låter ganska bra.
Det låter väldigt bra.
Det rullar på rätt bra för...
Det gör det, men så tappar vi ju. Ja. Vi tappar väl säkerligen någonstans mellan 30-40% av kraften.
Höjdskillnaden, det blir synligt.
Vi börjar ju på 3000 någonting meter och slutar strax under 5000 meter höjd.
Ja. Men du har varit där förut?
Det här är min tredje gång nu.
Ja. Men är det samma bil som du
samma körde? Bil som jag körde förra året. Första året hade jag en annan Mustang.
Okej. Okay. Mm. Hur gick det förra året?
Förra året gick det jättebra på träningarna.
Ja.
På själva tävlingen kom vi inte. För sista dagen, sista träningsrundan, så tappade vi bromsarna.
Nej då.
Och det enda sättet vi kunde bromsa, det var motor på klippblock.
Ja.
Och det effektivt förstörde vår tävlingschans.
Ja. Ja. Så det... Men hur har ni förberett bilen nu inför racet?
Ja, dels är den ju nybyggd efter kraschen förra året.
Ja.
Det, och sen så har vi väl i stort sett bara gått igenom den.
Ja.
Det ska vara samma bil som förra året.
Ja.
Jag hittar lite läckor i motorn. Hoppas få lite mer hästar.
Men det är ju en ganska farlig tävling där. Eller?
Ja, all sport. Inte bara motorsport. All sport är ju farlig på något sätt. Ja. Sen var vi lägger gränsen.
Ja, precis.
Vi försöker ju att köra och hålla oss på en marginal. Det finns 156 kurvor på 2 mil.
Ja.
Det är inga skyddsräcken förutom i hårnålarna. Och där vi kör som saktas i stort sett.
Ja.
Kör vi över kanten, då finns det ställen som det är 1000 meter ner.
Ja, just det.
Så det finns en naturlig broms när man kör att...
Ja. Nej, men hur känner man inför starten? Vet man måste ändå ladda på ordentligt.
Måste
men...
ladda på. Jag siktar på att vinna också, vintersklassen.
Ja.
Det är mitt absoluta mål, ingenting annat.
Nej.
Och ja, man måste ju gasa. Men som sagt, inom försiktighet. Jag kan de flesta kurvorna, jag kan de flesta backkrön.
Ja.
Jag ska dit och träna. Jag har 2 veckors träning nu, jag ska köra med en vanlig hyrbil. Upp och ner,
ja.
För att lära mig det sista.
Ja.
Sen hoppas jag det sitter och då ska vi köra fort.
Vad är det för hyrbil då? Är det något snabbt då du kör? Någon...
Nej, vanlig. Det är vanlig trafik, vanliga trafikregler som gäller.
Ja.
Kommer de på en att man kör hänsynslöst?
20-tränar då så att säga.
Då blir man diskad.
Ja, okej.
Okay. Så det går sakta. 20 miles i timmen, 30 miles i timmen.
Ja.
För man får ju inte känslan av att glida ut i kurvorna och sånt. Men om man kan lära sig att här kommer vänsterkurva, här kommer skarp höger. Då har jag mycket vunnit.
Vad är det viktigaste inför en sån här tävling?
Viktigaste? Jag baserat på mina lärdomar från förra året så är att bilen är i trim. Vi har bromsar, vi har säkerhetsutrustning. Det är absolut, jag menar, säkerheten är det viktigaste. Det kan man inte säga någonting annat.
Men du kör själv i bilen?
Kör själv i bilen.
På bergen.
Det gör jag. Förra året fick man lov att vara kartläsare, det får man inte ha i år. Så det var... en fördel tycker jag personligen att ha en kartläsare. Mm. Men jag kör jag själv. Mm. Så,
men hur snabbt går det upp för berget med en bil från 60-talet nu då? För att vi snackade om rekordet här för en stund sedan som ligger på
9.46 någonting.
Ja.
Jag siktar någonstans på 11 minuter.
Mm.
Så det är en stor skillnad mot en modern bil, är det.
Mm. Kommer du träffa på Löb där? Han ska ju köra.
Ja, han träffar jag på. Dels på lördag och söndag nu så tränar vi. Ja. I den träningshelgen, då är han också där.
Mm.
Så det ska bli fantastiskt skoj att se bilen och han när han kör.
Så du går och hänga där i depån lite och kika in?
Oh ja, det blir helt klart att stå och titta och fram och ta ett foto på Sebastian.
Ja. Men du sa tidigare att du hade sett lite träning där.
Precis, Sebastian tränade ju förra helgen också. Och det har gått fantastiskt bra. Han ligger så långt före alla andra. Världens bästa förare skulle jag påstå när det gäller såna här tävlingar. Och en bil som är specialbyggd just för det här. Jag skulle bli förvånad om inte han vinner med marginal.
Men inte extremt många mer hästkrafter än vad du har i din gamla 60-talare?
Nej, han har 855 eller något sånt tror jag. Ja. Men han har fyrhjulsdrift. Han har en utväxling i växellådan som är fantastisk. Det är en lätt bil och en fantastisk förare.
Ja.
Han gör ju 0-100 på 1,8 sekunder tror jag. Jag tror vi ligger någonstans på 4-5 sekunder.
Ja.
Och det är ju det som det handlar om när man kör upp för kurvor i ett berg. Det är accelerationen.
Precis.
Toppfarten min är max 170 km i timmen.
Mm.
Det var jag kommer upp i.
Mm.
Han kommer säkerligen över 200 på vissa sträckor.
Ja, vi sa tidigare att man kan gå in på Red Bull TV på nätet och för att se dig försöka Precis. Kamma hem segern i vintage-klassen.
Precis, Red Bull TV, de sänder hela dagen, hela tävlingen.
Mm. Och 30 juni.
30 juni.
Ja.
Från amerikansk tid börjar tävlingen 8 eller 9 på morgonen fram till när vi är nere igen.
Mm. Ja, men då får du lycka till då.
Tackar, tackar.
Och så ska vi kika på loppet, givetvis.
Det låter bra. Det ska bli spännande.
Tack så mycket.
Tackar.
Ja, där har vi vår svenska deltagare i årets Pikes Peak. Vi har ju haft framgång tidigare. Per Eklund har ju vunnit i alla fall sin klass och satt någon slags rekord där upp med en Saab. Vi har haft lite olika svenskar som har gasat sig upp för backen. Jag tror att Kenny Breck körde också någon Fiesta-satsning där uppe.
Uh-huh.
Vill man följa tävlingen så finns den på Red Bull TV på nätet. Och det finns ju massor med fina klipp på YouTube om man vill studera och ladda upp med inför racet.
Mm. Tipset är sök Quattro och Pikes Peak. Då får man upp gamla sköna ur-Quattro-klipp som är bland det hårigaste jag sett.
Ja, häftigt. Vi pratar då bilar utan tak.
Ja.
Cabriolet, vi har haft en, eller har en spännande testbil i garaget nu. Mercedes E-klass Cabriolet.
Mm. Knallröd.
Helt ny.
AMG sportpaket.
Mm. Nu är den inkörd kan jag lova.
Ja. Ni har kört runt med den där och ni hade, igen får jag säga då, helt olika uppfattningar om den här bilen.
Ja, alltså,
inte helt olika uppfattningar.
Nej, inte helt. Ja, jag hade den under några dagar här. Lite otur med vädret i början, men sen så kom solen och då var det ju helt underbart att kryssa runt i den här.
Mm.
Riktigt mjukt och harmoniskt och härligt tycker jag man åker den här bilen. Inget fullfartsmonster som man vill bränna däck med direkt, men lugnt och fint. Kryssa runt.
Ja, lugnt och fint kryssa runt för 550 000 kronor.
Minst.
Med en motor som man glömmer i samma sekund man har lärt känna. Jag vet inte,
vad är det som kostar pengar på bilen? Alltså,
ja, men det är det som är den stora frågan. Varför ska jag betala 550 000 för den bilen?
Men vad kostar en vanlig E-klass motsvarande motor? Det är samma med AMG. Det borde väl ligga ungefär på samma.
Nej, det måste vara en hundring mindre i alla fall.
Ja. Så man tar bort taket och lägger på lite presenning, då får man betala 100 till.
Ja, ja. Precis. Mm. Det kan man tycka är mycket pengar.
Mm. Ja, det är dyrt. Men vill man åka riktigt, om man sätter bekvämlighet i första rummet,
Ja, då är det faktiskt en lysande cab, mm. om man säger så. Om man nu ska använda ordet cabriolet och bekvämlighet eller komfort i samma mening.
Två saker som tar emot varandra.
Jag måste säga att jag har kört få cabbar som man åker så bra i nedcabbat som den här bilen. Mm. Mm. Och även med taket uppföljt så är det riktigt tyst och fint.
Ja, det är det.
Nu har inte jag kört någon sådär blodigt höga hastigheter med den. Men
när jag var uppe i 110 med den här och då har den ju...
Det är svårt att erkänna egentligen hur fort vi ibland kör.
Nej, jag körde inte mer än 110.
Nej, inte jag heller. Jag har faktiskt aldrig kört fortare än 110 med en testbil.
Nej, men då är det en liten flärp på ovansidan av vindrutan som fäller upp, som riktar bort vinden lite extra så att det blir så tyst och behagligt det bara kan bli en cab, tror jag.
Ja, men det är jättefint så. Jag stör mig dock på att det tar lite, att man inte kan fälla cabben i hastigheter på över 40 km i timmen. De flesta moderna cabbar klarar åtminstone 50.
Mm. Nej, man måste planera lite där, för att annars så får man en liten ringlande bilkö bakom sig och det känns lite drygt.
Mm. Ja, men, kör man 50 på en 50-väg, det är liksom ändå någonstans socialt accepterat. Ja, då kan man fälla tak fram och tillbaka. Men ligger man i 40 och ska fälla tak som ändå tar, jag vet inte. Det känns som det tar tid med det här taket också. Jag har inte klockat det, men...
Inte mer än 20 sekunder, det tror jag inte.
Men det är ju inte så länge sedan man var tvungen att stå stilla för att fälla taket.
Nej.
Det är inte så många år. Om man nu ser de som ska köpa begagnade cabriolet, de kommer nog få stanna. Mm.
Mm. Man blir bortskämd snabbt.
Ja, precis.
Jag var faktiskt, vi har ju kört en massa andra cabbar.
Ja.
Och den som jag skulle vilja jämföra den här med, det är ju faktiskt Opel Cascada. Och jämför en Opel med Mercedes, bara där kan man ju tycka att det låter ju helt stört. Men den här Opel kostar ju alltså nästan en kvarts miljon mindre än vad Mercan gör. Den har bättre utrymmen och den går nästan lika skönt.
Ja, baksätet får ingen vidare i Mercan.
Nej, usch. Jag hade faktiskt bilen igår kväll och skjutsade min son som går ut nian. De hade bal. Han hade med sig en dejt som var uppstyrd och de ville åka flott. Så då plockade vi fram den här Mercan och... Det var lite trångt, måste man säga.
Mm. Och i skuffen, resväska,
Max. De satt bak båda två.
De satt bak båda två. Och jag satt och körde med ratten i magen ungefär för att jag hade åkt fram med förarstolen. Nej, men det väckte uppmärksamhet med bilen, kan jag säga. Folk tittar på den och folk tycker att den är väldigt snygg.
Ja, den är ju väldigt röd.
Ja, den är jätteröd faktiskt. Det är det. Men alltså en Cascada, om man kommer med den, den är också väldigt snygg. Men jag tror att... avsaknaden av den där stjärnan i grillen på Cascadan gör ju att man inte tittar lika mycket.
Men den här är väl en större bil också, va? En Cascada? Nej, inte längre.
Ja, alltså jag vet inte vad de har gjort av allt utrymme, för att den är, det är inte stort i kupén och det är inte stort i lastutrymmet.
Nej.
Men trångt i sittbrunnen, tycker jag.
Ja, det är taket som ska in bakom baksätet.
Ja, den ska fälla ner lite tyg där, ja.
Mm. Ja, Alexander och någon annan cab-favorit. Vi har ju haft Jaguar F-Type här. Det är en frän bil om man vill åka och lyssna på motorljud.
Jag vet, David älskar ju den bilen. Mm. Han går igång på den. Jag gick inte igång lika mycket på den. Jag föredrar Boxster faktiskt.
Ja, men det är härligare att köra. Saker, men det är olika saker. Alltså, en Porsche Boxster är ju en renodlad sportbil. Det här är en bil som har lyckats kombinera både att vara en glidarkab och vara sportbil. Och det är väldigt få bilar i historien som har klarat det.
Om man tar SLS och AMG Roadster, då har du busbil, sportbil, glidarbil.
Okay. Ja, men det märks vem av oss som har chefstillägget på lönen här, Jan-Erik. Alltså, de där SLS-erna är liksom, nu snackar vi 2 miljoner, va, eller?
Ja, ungefär. Mm. Ja. Men det är den värd.
Jaggan är ju också skitdyr, den springer ju iväg i hur mycket pengar som helst. Men den är ju...
Ja, det är nej, men det var trevligt, jag säger ingenting om det. Men om du skulle välja en favorit så föredrar jag att ha både det här sportiga och utan tak. Så har man liksom lite...
Men hur ofta skulle ni köra utan tak då? För det här är ju...
Alltså skulle köra, är det bara lite duggregn och så skulle jag ändå köra nerkabbat, tror jag. Eller ska köra nerkabbat. Då drar man på den här liksom värmefläkten i nacken som finns på en del bilar. Och
så kan du inte lyssna på musik
eller
podcast.
Då får man höja stereon lite och så...
Ja. Jag kommer ihåg när min pappa köpte en guldvinge. Med en jättekåpa och då en bilstereo monterad i den här kåpan. Och så körde man upp den där. Det var ju inget, man hade ju inte någon vindbrus nästan.
Vi snackar alltså om en motorcykel, en Honda Goldwing. Ja. Och det var en rak 6a också?
Nej, det var ju CBX.
Nej, Boxer 6a.
Boxer var det väl.
Boxer 6a?
Ja, raka var ju CBX. Men i alla fall så då fick man dra på volymen jättehögt för att höra något om man körde... på vanlig landsväg.
Så kom man in i hjälm på sig.
Ja, och sen kom man in i stan och fick man dra ner så här.
Hela Värmland hörde det.
leende guldbruna ögon
ja, kommer i fjärran. Det är knappt som man hör det i alla fall. Liksom. Mm. Det är så i cabriolet också. Det är knappt man hör sig själv tänka när man kör.
Den här Mercan är det faktiskt en annan femma med. Det är där den här bilen kommer till sin rätt.
Jag ska ta den ikväll. Ja, ska den få iväg.
Undvik tunnlar.
Mm. Ja,
men kan du inte för en gång ska du prova att köra utan tak då, Johan?
Var ska jag takboxen?
Ja, men det är det som är problemet, det är din passion för takboxar. Eller din, vad ska vi säga? Märkliga läggning.
Ja.
Obsession.
Mm. Kanske blir min läggning i sommaren också på bilsemestern.
Ja, vi ska prata bilsemester också.
Ja, vi ska komma in på bilsemester. Nu har jag redan förvarnat där. Jag har dragit min lilla bilsemester runt i USA. Mm. I en Chrysler hyrbil. Och vi har kört lite annat roligt också. Om du skulle ta din drömbilsemester, Alexander, var skulle det bära iväg?
Drömbilsemester, den skulle nog för det första gå i en väldigt stor och bekväm bil. Kanske en Jeep Grand Cherokee.
Class. Ja, det är klart. Ja.
Den gillar jag.
En gång raggar alltid raggar. Så är det. Mm.
Gärna den med V8, om jag slipper tanka själv. Nej, men jag skulle nog åka ut med kusten i Frankrike och käka lite ostron, Normandie, sådär, neråt. Och sen planlöst kryssa och se hur långt man kommer.
Men du gillar liksom resandet. För det lär man ju tycka om man ska åka bilsemester. Det är själva förflyttningen.
Ja, nu pratar vi drömmarnas värld här. Ja. I verkligheten så har man ju två barn med sig. Och då undviker man ju...
Det är där man har fördel med takbox. Ja,
precis. Så till sommar då, till exempel när vi ska ner till Polen, så tar vi färja från Nynäshamn och så sitter vi på färjan hela vägen genom Sverige. Och så går vi i land i Polen. Så att det blir minimalt med bilåkning då, så att säga.
Ja, nej, men vi ska till Barcelona och vi ska flyga. Och jag hade ställt en fråga till familjen när vi satt i bilen. De tre andra som var med då. Så frågade jag, men ska vi inte ta bilen ner till Barcelona? Så alla bara skrek, nej, nej, nej. Så de har kanske fått nog av bilen.
Alltså man kan ju undra vad vi jobbar med för någonting egentligen. Det här ska vara en motorredaktion, det här ska vara en biltidning. Och en kille han sitter och står och säger, nej, vi ska åka båt hela vägen till Polen. Och den andra killen, nej, vi ska flyga flygplan.
Ja, jag hade gärna åkt, men som sagt, de har nog fått nog av bil. Vi kör ju ganska mycket bilar hemma så att de får leva mycket av sina liv i bilen i alla fall. Men... Du då, David? Drömmen?
Alltså jag gjorde en gång en mardrömsresa från Nice till Stockholm med en Audi A2 som hela tiden på autobahn gick in i någon slags nödläge och tillät en maxhastighet på 80 km i timmen. Jag kom hem och sa att jag ska aldrig mer sätta mig i en Audi A2, vilket jag faktiskt har hållit sedan dess. Jag skulle vilja göra om resan och åka ner till Nice, fast åka lite småvägar.
Du kan hålla fram en A2, tror jag.
Gärna utan barn, som du sa, Alex.
Ja.
Men bara med frugan. Mm. Och så hitta lite mysiga platser och sådär. Jag vill nog åka Audi A8 om jag ska åka Audi, tror jag.
Mm.
Där åker man fint. Där åker man fint. Mm. Mercedes S-klass skulle funka också.
Ja, nej, jag har gjort lite olika bilsemester runt om i Sverige, såklart. Alla olika håll, uppåt och neråt. Och runt i USA, då flög vi lite mellan de olika ställen och så åkte vi runt några dagar när vi var bland annat i Colorado och Texas och Minnesota. Nej, men det är kul. Man tar sig ut. Man ser ju saker som man annars aldrig kommer att få se.
Mm.
Jag var ju på bilsalongen i Los Angeles för 2 år sedan. Och då ska man ju till Hollywood och så hade jag hyrbil och så tog jag den här Toyotan och körde iväg och körde på alla de här kända gatorna runt i Hollywood. Mm. Och såg den här skylten och allt som man ska göra. Men det som var häftigast var egentligen när jag på samma resa tog bilen för att besöka några släktingar som bodde i en liten håla i Arizona. Så 4 timmar bort från Los Angeles. Just på gränsen mellan Arizona och Kalifornien och Mexiko. Alla tre låg bredvid dem. Men då kom man ju ut liksom på landsbygden och bakom de här fasaderna. Man ser bakgatorna och man ser riktiga vardagslivet.
Ja, men det är det som är roligt. Det räcker med att de svänger i Sverige så upplever man ju nästan det, tycker jag.
Ja.
Man kommer upp i Norrland, ser Norrland på allvar som man inte får se när man åker flygplan eller...
Nej. Bara när jag skulle parkera bilen för att gå och käka där på Sunset Boulevard så hamnade jag på två gator bakom och det ser ju, det är rena slummen egentligen. Det är ju inte alls det här glittriga Hollywood-känslan som man får.
Och där försvann avkapslarna.
Ja. Inte på en Toyota.
Nej,
Nej, men det är faktiskt att rekommendera. om man har chansen att, om man har hyrbil också, att ta liksom en sväng. Jag var i Monaco en gång på Formel 1 och hyrde, också hyrde bil och gav mig upp i bergen. Om man åker till en liten by som heter La Turbie som ligger ovanför Monaco, så ser man, kan man titta ner på hela staden. Mm. Det är fantastiskt.
Det är jätteläckert. Utsikt. Där har vi väl kört allihopa runt Monaco. Det är ofta testresor. Vi provkör nya bilmodeller där. Där finns det ju hur kul. Där måste man nästan hyra en bil om man ska.
Ja, det är en helt annan miljö. Man kommer in i en jättesömnig lite byhår där. Man kan gå upp och sätta sig på en restaurang och ta en kaffe och en croissant eller något. Och se på några sommarkatterna som smiter runt hörnen och allt står helt stilla nästan. Sen vet man bara, säg, en mil bort så är det värsta pådraget med Formel 1 i Monaco.
Ja,
ja, det är mysigt.
Mm, verkligen.
Ja, har ni några andra sådana här tips? Vad ska man ha med sig? Vad ska man inte glömma? Om du ska resa med två barn, vad...
Åh, herregud.
Det är man behöver en navigator och man takbox. Behöver DVD-spelare i bilen.
Takbox blir premiär för mig, tyvärr, säger jag. För att jag tycker att det är det vidrigaste man kan sätta på en bil.
Jag håller med dig.
Men... Det är snygga på takboxar.
Nej.
Så att den blir full med grejer.
Så att, men du har du så här som ska ha välling och sånt?
Ja, så det är massa pulver och doningar. Och
men vi, hade, vi åkte på husvagnssemestern när en av döttrarna var liten. Och då hade vi en manik som man då kunde sätta i 12-voltsuttaget för att värma vällingflaskan. Ja. Så vi körde liksom... Vi matade under resans gång för att slippa att stanna.
Ja, den där detaljen har inte riktigt förespeglat mig. Det var bra att du sa det kanske.
Ja. Jag kan ju ta lite tevatten på vilken mack som helst annars.
Ja. Går ju. Ja, men man, det är, man ska inte åka in, man ska inte stanna bilen. Ja, det, alltså, det gäller att rulla.
Man skulle ju alldeles nu stanna och uppleva saker.
Jo, men
på vägen.
Jo, men inte så mycket på en mack när du springer in och ska värma vatten. Man ska välja vad man upplever. Då ibland får man välja att köra. Nu hade hon ju två bröder som satt bredvid bak och vi värmde vällingflaskan fram och sen skickade vi bak den till de andra så fick de sköta matningen där. Så det funkade. Har ni haft problem med åksjuka barn?
Ja,
en gång. En gång i en bil. Då hade jag problem med... först så var det en av ungarnas kusiner som fick åka med. Som genast blev åksjuk. Och sen så var det en av mina som genast blev åksjuk. Sen provade jag på en vuxen också. Jag stoppade i svågen i bak i bilen. Han var också åksjuk.
Ja, en Audi.
Jag gissar en gång till. Citroën C6.
Oj.
Mm-hmm. Det är ju skönt gung i den bilen tycker jag.
Ja, den gungar riktigt bra.
Ja. Jag fick riktigt. Den var liksom... Chevrolet Caprice-gung nästan.
Jag gillar verkligen att åka i den där bilen. Jag tycker den är jättefin. Men, ja, men alla som jag skjutsade i den bilen var åksjuka. Mm.
Nej, jag hade ju med mig min första dotter när hon var liten i baksätet på en förra Mazda 6. Körde från Värmland till Stockholm och halvvägs någonstans så märker jag att det luktar lite konstigt i bilen då. Hela baksätet nerspytt i testbilen från Mazda.
Var det tygklädsel också?
Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, men ja, jag tror det.
Oh.
Det är lite skrubbande. Det gick bra.
Mina två döttrar har varit åksjuka båda två i omgångar. Och den ena lärde vi oss rätt snabbt att hon, om man käkade frukost och drog iväg. Och hade lite för varmt och hon var lite för påklädd och så här, kanske på vintern. Och om man sätter sig med för mycket kläder på sig så blir det varmt i bilen. Då blev hon dålig. Så då kom frukosten. Men den andra har haft alla möjliga varianter. Nu kanske Jaguars pressavdelning lyssnar här. Men hon blev också magsjuk i Jönköping en gång och kräktes rejält på den här fina skinnklädseln i en Jaguar XF. Och den... Om ni kommer ihåg, så den är lite perforerad i sitsen. Och där rann det ju ner grejer som inte gick att ta bort och det luktade illa. Så att det var stor sanering här på alla möjliga håll. Jag sanerade och bilvårdsavdelningen här i källaren sanerade och alla sanerade på något sätt för att få bort det.
Vad bra att det tar ett tag innan vi sänder det, för jag måste ju nämligen försöka boka upp en Jaguar först.
Nej, det är hänt. Men att jag sa Audi förut, det beror på att där sitter, om man tänker efter, så sitter man ganska lågt i baksätet. Och det gör att många blir åksjuka.
Mm.
Och vår Volvo V6 nu, testbilen, där sitter man också lågt i baksätet. Man har alltså höga dörrsidor. Så där blir de ofta liksom så här lite illamående.
Mm. Ja, mina sitter ju rätt högt i barnstolar.
Ja. Men det är en trend. Nya bilar har ju mycket höga dörrsidor och låga fönster. Mm. Och då blir det ju att man blir mer instängd och inte ser så bra. Och det blir... inte så ljust. Och det har man ju löst själva interiören för att den ska bli ljus. Då sätter man ju fönster i tak eller så. Men det tror inte jag hjälper för åksjuka. Utan man sitter som i en grotta där bak.
Kanske en cab då?
Ja, en cab. Ja, precis.
Okay, ja.
Då blåser de bort det. Då blåser spyrorna iväg.
Vänd på huvudet.
Ja, då har vi pratat om kräk.
Och, ja, precis. Det finns många historier. Men andra bra tips av takbox ska man ha. Se till DVD-spelare.
Ja, men DVD-spelarna. Vi är inne på vårt tredje par DVD-skärmar faktiskt. Vi kör ju mellan Stockholm och sommarhus. 40 mil enkel resa. Och de här filmerna, de räddar varenda resa.
Men du har lite mindre barn då?
Jag har lite mindre barn.
Mina som åker där mycket, de är 8 och 10. Och nu för några resor sedan så var det första gången de inte använde spelarna alls.
Mm.
Så att vi har nästan funderat på att ha dem på ett ställe. Spelarna har dem kvar i sommarhuset.
Okay.
Men nu har de ju telefoner istället då. Mm. Det är ett annat problem att de inte kommer ut på internet när vi sitter i bilen. Så då tjafsas det om det. Liksom.
Och iPad är väl en bra grej också.
iPad och så. Mm. Nej, men det är ju, för läsandet kan ju vara problem om. Det är inte alla som klarar att läsa i bil.
Nej.
Mina söner som är lite äldre nu, de läste mycket. Kalanka och sånt. Serietidningar och böcker och så. Så de kunde ju läsa i 8 timmar liksom.
Sen är det att man inte vill ha kräk på sin iPad också.
Ja.
Som jag tänker på.
Ja, det var det om bilsemestrar. Vad ska ni annars pyssla med då? Vi ska ju snart gå på semester och lämna över här till vår sommarkatt, sommarbarnet Erik Bengtsson.
Jag ska försöka åstadkomma något slags husvagnstest.
Du ska testa lite husvagn, ja.
Är väl planen. Måste jag känna att jag alltid har sett ner lite på det här med campingliv och husvagnar och så. Men jag testade förra året, lånade en polarvagn som jag packade in familjen i. Och det visade sig att vi älskade ju det här med husvagnsliv. Vi tar en sväng i sommar igen.
Och inte husbil?
Alltså husbil är ju naturligtvis att föredra. För att det här med 80 km i timmen längs E4 hela semestern är kanske inte någon dröm. Men nu har vi fått order av chefen att ta en husvagn, så nu är vi liksom bara att lyda.
Ja, nej, jag rullar väl upp till Norrland då också. Mm. En sväng. Mm. Upp till Junsele. Och sen ska jag till Järvsö också en sväng. Så det blir lite bil.
Till Lillbabs.
Ja.
Jag vill pricka in någon slags
jeepträff. Eller vad heter det? Hon har där.
Ja, jag vet inte.
Hon har någon butik där.
Ja. Jag ska ju ha nöjet att testa en Nissan Leaf elbil under sommar. Några sommarveckor. Se om den funkar i vardagen under relativt gynnsamma förhållanden.
Det blir spänning.
Ja, det blir spännande. Det ska bli kul att se hur det är om man kommer att tänka för mycket på det här med laddning och räckvidd. Eller om man kan använda bilen som det är tänkt. Till och från affären och åka och bada och kanske greja lite, köpa glass eller de här små svängarna som man då kan komma undan och köra 1 krona milen.
Mm. Jag körde ju förra generationen av Leaf förra vintern. Och jag tänkte inte på så mycket annat än range egentligen. Man har en liten app i sin iPhone där man kan kontrollera exakt status på batteriet och sådär i Leafen. Det gick jag och kollade på hela tiden. Jag kommer ihåg min
stressande.
Min tonårsson ringde och sa: pappa, jag spelar basket, kan du skjutsa mig? Ett ögonblick, jag ska bara kolla appen. Nej, det kan jag inte. Jag har inte tillräckligt med ström. Men om man bara planerar lite så funkar det ju.
Det finns ju en historia från Bertil Moldén, Bil Swedens vd, branschorganisationen. Han hade ju en Volvo C30 Electric som test. Och körde iväg till Södertälje för att gå på ett möte. Sen kom han fram och säger de: nej, det är inställt. Ja, så skulle han köra tillbaka. Nej, då räckte inte el. Så han fick stanna där och ladda ett par timmar innan han kom hem igen.
Ja. Nej, plug in hybriderna än så länge, eller hur?
Ja, det känns ju så. Men jag tror att el... De säger ju att batterierna har blivit bättre och bättre och att de utvecklar nu mindre batterier med bättre effekt och snabbare att ladda och allting. Att det inom ett par år kan hända bra saker där. Så kommer man uppåt, vad skulle ni tro? Vad behöver man? 30 mil eller?
Alltså man tror ju att man behöver 30 mil, men nästan alla bilar i Europa rullar ju mindre än 5 mil per dag.
Ja, och då ska man klara sig med Nissan Leaf egentligen.
Ja.
Du blir ju ändå stressad. Du säger det, du ligger
liksom
för nära.
Ja, men det kanske är ett förhållningssätt bara det handlar om. Ja.
Det är ju då att man får ta andra transportmedel om man ska hälsa på släkten ute på Bonvishan då. Ta tåget.
Mm.
Och så får bilen vara kvar hemma.
Jag tror inte att det dröjer nog länge innan den klarar som enda bil. Jag tror att det är andra bil som,
ja.
Mm. som det är först och främst är till för. Sen gäller det att man har någonstans att ladda. Det är ju en liten konstig grej att många som bor i stan här så kanske vill ha en jätteliten, det finns ju mindre elbilar än Nissan Leaf. Men då
lite svårt att slänga ut förlängningssladd genom fönstret på lägenheten. Och
ja.
Och det är inte funkar alla som, inte riktigt.
Inte alla som har garageplats. Och inte, det är en affär som har el vid sin garageplats. Och inget system för hur man betalar den elen. Eller?
Alltså det skulle ju vara kul om bensinstationerna kunde leverera någon slags paketlösning. Att man åker in och byter batteri.
Ja, det finns ju de testerna där man har ett antal batteristationer utplacerade efter vägen. Så man ska kunna köra sin elbil från Stockholm till Malmö kanske i framtiden.
Hur ska du få Leafen från Stockholm till Skåne där du ska vara?
Det är Nissan ska lösa det, men jag tror att det blir biltransport.
Eller jättelång sladd.
Till Ystad. Ja.
Biltransport, ja. Men där har vi ju miljövänligt redan där liksom. Bilen måste åka lastbil för att ska.
Ja.
Sen finns det ju test på så här, då har ni sett, sådana induktionsplattor i marken. Så man kör över så laddas
just det.
Men då gäller det att alla standardiserar sina laddningsmojänger i bilen.
Mm.
Och batterierna helst då. Och det är väl så om man ska byta batteri i Mac. Man kan ju inte ha olika batterier för olika bilar. Utan man får försöka enas där med ett batteri. Det känns lite avlägset idag.
Ja, det är nog rätt många som konkurrerar om det där också. Som inte är beredda att...
Nej, och vem ska ta pengarna? Alltså, alla vill ju tjäna pengar på batterier och el.
Mm. Ja, det finns ju biltillverkare nu som planerar för att sälja elavtal med sina elbilar. Ja. Volkswagen till exempel, de vill ju förse sina kunder med närproducerad el, hävdar de. När man köper en elbil ska du kunna teckna ett avtal och få strömmen liksom.
Ja, men de ser ju, idag vad lägger vi 15 kronor liter på bränsle?
Ja.
Och om vi nu backar och jämför lika mycket förbrukning kanske, så finns en 10 där någonstans, 10 kronor per mil i bästa fall.
Mm.
Som alla de här aktörerna vill tjäna.
Mm.
Folkvagn vill såklart ta 10 kronor i mil. De har ju inte haft det förut.
Nej.
Det har ju gått till oljebolagen. Nu ser de en chans att nu kan vi få i alla fall en femma. Och sen elbolagen ser att de kan få en femma per mil.
Men det kan ju vara enda chansen för dem att faktiskt gå plus på det här med elbilar egentligen. Att få oss att köpa elbilar. Att de kan leverera en helhetslösning. Och befria oss från det här oljeberoendet som...
Ja. Det är förvånande att oljebolagen inte är mer aktiva.
Nej, det hade man ju tänkt sig att de skulle vara på den marknaden.
Ja, som de har gett sig in i etanol och vissa har ju satt sig på gas.
Mm.
Och så här, men el är de...
Gasen har de ju redan, liksom. Den pumpar de ju, den bränner de ju upp.
För det känns inte som att det är så att el är en fluga som går över.
Nej.
Den undrar varför de inte hänger på redan nu.
Jag intervjuade någon professor Wolfgang, vad han nu hette på Volkswagen, och frågade om finns det verkligen en framtid i det här. Han var någon slags utvecklingschef för deras elbilsavdelningar. Och han sa att vi har satsat alldeles för mycket pengar på det här nu. Det finns ingen väg tillbaka. Vi måste göra det här.
Okej, vilket svar.
Och det var väl ett bra svar. Ja, okay.
Ja, varför inte?
Bränsleceller kanske.
Ja.
Det kommer nog vara en hel del som samsas.
Bränslecellsbilar har vi ju kört. Jag körde för jättelänge sedan. Någon Hyundai-bil i, vad var jag? Frankfurt. 2006 tror jag. Hade Hyundai ett par rullande bilar. Funkar ju skitbra. Men var de lite dyra de bilarna då?
Ja, det är det problemet.
De värderade dem till 10 miljoner dollar styck när de pratade om dem och uppmanade oss att vara lite försiktiga i rusningstrafiken där. Men ja, det funkar ju, tekniken.
Ja, det var det, och vi tar ett kortare sommaruppehåll med vår podcast och hörs igen när vi har haft våra bilsemestrar och lite utflykter. Så lyssna gärna, och ni kan alltså lyssna på det här avsnittet och alla andra avsnitt också på expressen.se/podcast eller på iTunes eller podcaster. Så lyssna på i sommar så hörs vi snart igen. Tack för idag.
Tack, hej.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.